En del människor påpekar att köttet räcker till fler individer vid en mindre konsumtion i Sverige. Det är såklart riktigt. Men varför inte sprida ut det ätbara köttet på fler djur? Björn, häst och ren är i likhet med gris och ko fina köttdjur.
Hallå där och varmt välkomna tillbaka till fotbollspodcasten Genuin Läderkula. Det börjar bli en klassiker.
Mäktigt.
Vi får väl be så smått lite med ursäkt för förra veckan där det faktiskt inte kom ut någon podd. Det var väl lite så att det var ett snökaos, det var byråkrati i vanlig ordning.
Ja, framförallt en kemikalisk byråkrati om man säger så.
Precis. Kickoff. Och det är, man brukar väl lära sig det, eller vi har väl lärt oss det efterhand, efter våra kickoffer, att ofta är det ju bäst att köra podden innan kickoff. Mm.
Det hade vi ju gjort faktiskt, om det nu inte hade snöat. Liksom. Så det var ju svårt att ta sig in till skolan.
Ja, för en del av oss. Men samtidigt var det ändå folk från Nacka som lyckades ta sig in. Ja,
det verkar ha gått väldigt smidigt på morgonen från Nacka, men när det väl drabbade dig, då insåg du att du tog tillfället i akt och stanna hemma istället.
Det kan ha varit så att man inte gick ut och försökte ens, men jag är ändå, säkra källor har ju sagt att Värmdövägen var ju helt still. Det var, folk lämnade sina bilar för att ta sig in mot staden och gå, det tänker jag inte göra.
En djurgårdare går ja, inte.
Nej.
Det var ett oerhört Nacka, tänk på det alltså.
Ja.
Ja. Då tar man bilen oavsett väder och om man kan komma fram eller inte.
Precis. Ingen Prolis Express för det.
Nej.
Men däremot så har vi faktiskt ett fullmatat avsnitt idag. Och Genuin Läderkulas allsvenska summering. Vi har haft en allsvensk summering i samband med EM-uppehållet där. Mm. Men, och det gick ju också bra. Vi gick igenom våra tips bland annat.
Fan vad du tjatar.
Kommer att göra idag också. Men det är ett bra avsnitt. Så vi rattar väl igång då.
Kör.
Veckans svenska fotboll. Och det är väl lika bra att dra igenom tabellen. Vi har ju en tabell som är helt färdigspelad. 30 matcher klara och det är bara kvalet som återstår, som vi kanske tar upp lite senare. Även om vi diskuterat det en hel del, så har det kommit lite nya nyheter i veckan som påverkar det i allra högsta grad. Men om man börjar från toppen, Malmö FF, 66 poäng, klara mästarna.
Mm. Ja. Gini-koefficienten sa det.
Vad kan man ge dem för betyg?
Ja. Vi gick ju igenom det lite förra veckan och gratulerade Malmö till deras vinst.
Det var väl som de sa i Toto Balotto, VG+.
Jo, men lite så är det väl. Vinner man allsvenskan så ska man ge högt betyg. Och så är det väl som vi sagt tidigare också att man kanske hade förväntat sig ännu mer av spelet än vad de erbjöd. Men å andra sidan vinner man allsvenskan. Så för min del en stark fyra.
Mm.
AIK, andra plats. Vad kan man säga om det?
Jag tycker de gör en bra säsong i alla fall. Lite turbulent där i början, men
Det är ju inledningen som drar ner betyget på den här säsongen. Annars är det ju 5+. Men man får ju ändå ge dem 4+, tycker jag. Eller kanske 3. 4 svaga, säger jag.
Ja, det är ju mycket tränarbytet som kom in där. Sedan har ju AIK inte vunnit speciellt mycket mot topplagen.
Nej.
Och förlorat mot Malmö 2 gånger, om jag inte minns helt fel.
Förlorar de hemma?
Ja, de förlorade hemma, om jag inte är helt ute och cyklar. Jag vill minnas det. Sedan hade de ju den torsken mot Norrköping i våras där det blev väl 5-0 eller liknande. Det var ju många mål i arslet för AIK där. Så att de har ju varit lite kassa mot topplagen där. Sedan vet man ju inte hur det hade gått om Norling hade varit med från start, så att säga.
Nej, men det är också, det är givetvis en spekulation. Och därför är det inte ens lönt att liksom göra. För att tänk om han hade varit där från första början, då kanske man inte hade fått den här kicken som man fick nu när han ersatte Alm. Så att det är ju väldigt svårt att...
Nej, jag tror att de hade, oavsett så tror jag de hade hamnat på den positionen när de gjorde.
Ja, de hade, jag tror ändå inte att de hade kunnat konkurrera ut Malmö över 30 omgångar.
Nej, så är det ju. Men man får ju ändå ge AIK det att det är väldigt, väldigt starkt att, att man har den stabiliteten och den rutinen nu mer utav att alltid sluta topp tre. AIK har ju tidigare varit ett lag, men kolla i början av 2000-talet liknande, ett lag som dansar lite upp och ner i likhet med Bayern. Men här har man väl återgått till den här tryggheten någonstans försvarsmässigt och anfallsmässigt, att man helt enkelt är ett lag som alltid slutar topp tre.
Ja, så är det ju. Det är nog om det. Nästa lag.
Norrköping, 60 poäng.
5 plus.
Varför?
Kalle Holmberg.
Ja, han är ju värd en femma, bara han. Men
får det bli, fan, det känns ju tråkigt, men det får nog bli trea där alltså.
Men jag tycker nog att de gör en bra säsong med tanke på deras tapp och så.
Men trea, det är ju bra.
Trea är ju mer än godkänt, men jag skulle ändå säga stark fyra, för att det jag hävdar här är att man gjorde ett tränarbyte, de har tappat sina tongivande spelare, tappade en Nyman i somras, Kujovic lämnade somras, Traustason lämnade ganska tidigt också. Så många av de här tongivande spelarna har ju försvunnit, och ändå då att Jens lyckats förvalta det här, även om de haltade lite mot slutet, så har han ju lyckats få en Bassa Andersson att göra 14 baljor. En Kalle Holmberg, det är väl en sak i sig förstås att han levererar. Men att lyfta fram de här, han fick Niklas Eliasson att prestera, så att det är ett ganska taskigt gäng som man haft att jobba med, som man ändå lyft upp. Så jag skulle säga att det är en stark fyra.
Jag ser väl inte det, jag tittar väl inte på utvecklingen, utan jag tittar väl mer på resultat i så fall. Och i och med att de vann förra året och kom på tredje plats i år, så tycker inte jag att jag kan sätta med en trea, dessvärre. Sen är jag helt fullständigt medveten om vilka värvningar de har blivit av med och vilka de har värvat in. Och man får ju någonstans sitta på det också, men jag tycker en stark trea, lite mer än godkänt.
Men med tanke på att det fortfarande var en skräll förra året att de gick hela vägen. Visserligen fick han ju dem att spela bra fotboll, och det har de ju fortsatt med i år. Men sett till grundkvaliteten i truppen i jämförelse med till exempel AIK, Malmö FF, IFK Göteborg har ju inte fått ut det man kanske trodde de man skulle få i år. Men övriga lag i tabellen med ekonomi och liknande också, kan man verkligen, ett Champions League kvar, kan man verkligen begära då? För att det här är ju precis över godkänt för din del då.
Nej,
att
det
man ska
det
hamna
inte
på, skulle vara att...
Det är bra, skulle jag vilja säga. Alltså trea är ju en bra.
Men vart är VG plus?
Godkänt bra.
VG?
Men vart hamnar vi det i din skala?
VG plus.
Som ändå Malmö fick.
Det är ju en fyra plussa.
Okej, okay. Ja.
Alltså en stark 4+.
Ja, okej. IFK Göteborg 50 poäng, 4.
Där tycker jag att de är, där tycker jag, ja, en 2,5.
Jag tycker lite olikt där också. Det jag känner kring IFK Göteborg är att vad kan man begära med den ekonomin, lite grann. Lite grann som Norrköping, att de har ju troligtvis en bättre ekonomi än vad Göteborg har utan att ha direkt insyn i det nu. Men sett i spelartruppen inför säsongen så tycker jag ju att IFK Göteborg gör det ganska godkänt ändå.
Men jag tycker att de har ju aldrig hotat där uppe under hela säsongen. Nej. Kollar man på, jag vet inte hur många poäng skiljs det från fyran till ettan. Det är väl i alla fall 12, 15 eller vad?
Ja, 16 till
16,
och med.
16,
ja.
Poäng.
Det är för mycket för ett lag som Göteborg, oavsett hur man ligger ekonomiskt och så, tycker jag.
Två.
Ja, jag är väl där någonstans runt 2,5-3. För jag tycker Norrköping såklart gjort en mycket bättre säsong, så de måste ju sätta Göteborg under, även om jag tycker de varit godkända.
Vad landar Norrköping på där?
Jag skulle säga 4.
Ja, men alltså, jag frågar inte dig, jag frågar rent poängmässigt, rent objektivt.
60 poäng.
Ja.
Det är en bra summa.
Ja, det är jäkligt starkt. 22 plus mål också. Göteborg hade 9 plus mål.
Mm.
Det är alltid något.
Nej, som sagt, det är en okej säsong om man nu ska titta objektivt på det. Sen men, vill man sätta etta på det, men det går ju inte med tanke på ekonomin.
Då lämnar vi väl toppstriden och så dimper vi ner till Djurgården, 7:e plats.
Mm. Man får väl säga ett bra avslut på en rätt tråkig säsong. Många tycker det är skönt att vi hamnar före Bayern. Jag själv skiter fullständigt i det, med tanke på att vi vinner inte ett enda derby, tar inte ett enda poäng i ett derby under 5 derbymatcher. Därför kan man inte vara nöjd över att man hamnar över Bayern i en tabell.
Men ni ligger ju bara en plats bakom där ni slutade i fjol.
Absolut, men fortfarande man måste kunna ta poäng i derbymatcherna. När vi hamnar ändå på en plats där det inte spelar någon roll. Visst, vi kanske får lite mer pengar, men jag menar...
Det är inte så att ni lockade hem Kim Källström för att ni slutade i mitten träsket.
Nej.
Ja, men det ligger väl någonting i det du säger där, att någonstans när man slutar i mitten så är ju framtidstro viktigare än om du slutar 7 eller 11 som Bayern gjorde.
Mm.
Och därför kanske vi ska snacka lite om Hammarby IF.
Mm. Hejdå, Nanne!
Ja, det var det lite intressant fakta där.
Nej, initierade källor i Hammarby var ganska öppna med att de inte tyckte att Nanne Bergström skulle vara kvar för att han hade brist på kompetens i sin tränarroll helt enkelt. Oklar spelfilosofi, vände kappan efter vinden vad gällde värvningar, till exempel sina mittbackar då, som ena veckan skulle bara nicka och andra veckan skulle bara vara snabba spelare och framförallt rikta kritik mot värvningspolicyn från Brasilien.
Så Alex ska ju även, det blir ju ingen fortsatt medverkan i Hammarby framöver.
Dessvärre inte, skulle jag vilja säga.
Och då har han bara, vart hamnar han någonstans? Han har gjort 5 mål, eller? 4-5?
4-5.
Det har ju ryktats om att bottenlag i danska ligan ska vara intresserad, och det är väl någonstans där han hamnar, för att han har inte presterat särskilt bra. Vart ojämnt, känns man haft svårt att anpassa sig till svenska kulturen, allsvenskan, svenska fotbollen. Och därav så, det smidigaste vore kanske ett respass hem till Brasilien.
Det är fruktansvärt märkligt med tanke på vilken stark inledning han gjorde i kuppen, alltså när han gjorde mål på allt. Och därefter hände det absolut ingenting.
Men likt väl så är det ju en publikfavorit.
Ja, men det är klart det. Snygg Alex.
Gå fram till kameran i första derbyt där mot Djurgården. Dansa lite framför fansen.
I och för sig, det är lite fint ändå. Man behöver inte göra så mycket mer för att bli... Hade det varit en Djurgård som hade gjort det mot Bayern, klart man hade gillat den oavsett om man hade levererat sen.
Nej, så att, och det är klart det ska in en ny tränare i Hammarby. För att, ja, det är ju som man säger att med den ekonomin och hur det ser ut med publikintresse så är det klart att de ska ligga betydligt högre upp.
Så deras säsong då, hur är det... Vad säger vi där?
2.
Ja, jag skulle säga 1. För att det Nanne skulle göra i år, det är ju någonstans sätta en spelidé. Han skulle få det att få fart. Nu har han fått, vad blir det, 2 år, 3:e året. Någonstans här så måste man ju kunna se någon form av utveckling i den här spelidén han pratat om så mycket. Och det har vi inte sett i år, utan han misslyckades. Det fanns ett missnöje i truppen. Efter halva säsongen så bytte man spelidé till något helt annat. Det man hade spelare för helt enkelt. Man sålde av en, eller skeppade iväg Måns Söderqvist, en spelare som skulle bidra till den här snabba fotbollen, kantspelet. Så att någonstans skulle jag säga att det är fullständigt misslyckat med tanke på pengarna som finns i Bayern och de här framtidsutsikterna man hade.
Men om du tittar på truppen då, är den tillräckligt bra för att ligga högre upp?
Antagligen inte, men det jag vill säga det är ju fortfarande att har du den ekonomin, då måste du kunna värva så att Hammarby som klubb får en 1 den här säsongen. För att någonstans förberedelserna inför säsongen också, de är ju inte godkända. Om man, men framförallt till Nanne då också liksom, om man inte präntar in det här, då har fått 3 år på det, 2 år, någonstans måste man se någon form av utveckling. Det såg man inte i år.
Nej.
Visst, det är sant. Med tanke på resultat så ska man ändå ligga i så har det ändå skett en viss progression, så att en 2 för mig.
Det är ju samma placering som i fjol, ja. Slutade 11 då också.
Han slutade 11, ja. Jag stämmer. Klippte Björk. Ja, 2. Det är ju samma som förra året, då är det okej.
Okay. Sedan tittar vi väl vidare lite kort mot Häcken, däremot en placering över. Det här ständiga laget, det finns pengar, det finns spelare, toppklassspelare. Alassane Kamara, John Overi, Alexander Farnerud kom in framåt hösten.
1.
Ja, de har ju verkligen inte hittat sitt spel under säsongen.
Överkryssad geting var man till och med att ta. Alltså minus är det på det här laget.
Ja, det är ju värdelöst egentligen sett till vad det finns för material och många spelare som varit i truppen länge också.
Ett Häcken som det här året inte alls har varit intressant att se på. Häcken har ju alltid förut, de har ju varit lite intressant. Alltså, har man inte haft något att göra så har man ju slängt på en Häckenmatch. För där vet man att det kan hända lite spektakulära grejer. Men i år, då har de inte varit där.
Vi kommer väl till det sen. Det som kan liva upp Häcken nu kanske, som idag presenterades på en presskonferens.
Mm.
En Micke Stara.
Mm.
Men vi glider väl först och främst vidare till lite utnämningar. Vi har ju satt ihop lite här. Vi kan väl börja med årets spelare.
Alex Dyer.
Ja, det skulle
nej,
kunna
det,
vara.
Fast det, nej, jag vet inte fan alltså. Eller jo, okej, okay, ja. Mm.
Men det är ju få spelare utav den här stjärnglansen som man tänkte på inför säsongen kanske som liksom verkligen klivit fram.
Jag tänker som så här, årets spelare eller årets mest värdefulla spelare. För årets mest värdefulla spelare vill jag nog hävda att det är ju Alex Dyer. Årets spelare som sådan, ja men det blir ju någon sån här gammal räv eller typ Anders Christiansen som ändå var bra. Men jag tycker ändå att Malmö som kollektiv är ju betydligt bättre än den enskilde storstjärnan. Sen så vill jag ändå säga, årets spelare för mig, om vi nu inte snackar MVP, så är det ju Wolf Ekren.
Ja, med tanke på att han har slagit alla sista rekord som, som finns i den svenska fotbollen. Mm. Och den spelskickligheten finns ju inte hos någon annan i allsvenskan, i min känsla. Så att jag skulle nog säga Wolf Ekren, även om han har varit lite skadad nu under hösten.
Jag skulle nog säga Jos faktiskt. Han har ju gjort jäkligt bra när han väl fått hoppa in.
Oh.
Nej, men jag håller med dig. Jag tycker det är svårt att betygsätta spelare. Så jag...
ja, du gillar inte att varken betygsätta lag eller spelare.
Nej, jag tycker det är någonting mer det.
Säg vad Isak. Säg bara
Nej, men jag tycker ju att Ishi har ju varit... han är en viktig spelare för AIK. Med sin kompetens och... sin ändå, det är en liten farsa i laget. Sen jag vet inte, för att vara årets spelare måste man vara i ett lag som har hamnat högt upp eller?
Det får du väl välja själv. Det är ju årets bästa spelare. Vem har varit bäst i allsvenskan? Det skulle ju kunna vara till exempel en Bro Anori om man tycker att han har varit otrolig. Han har gjort det bra också.
Om man tycker att Tillin i södra har varit bra så får man ta honom.
Även om det kan anses vara töntigt.
Ja,
det
är... Björn Ank, eller vad säger jag, vad heter han då? Backen där i Jönköping södra. Ja, skitsamma. Rönneklev!
Ja, just det. Viktor.
Viktor Rönneklev.
Nej, men jag tar ändå Ishi. För jag säger det. Jag tar den.
Stefan Ishaki.
Mm.
Årets värvning är kanske lite lättare. Då har vi ett par spelare som har värvats in och gjort det bra. Vi har ju en kille som Bida Rönn Kjartansson. Hade lite tungt i början. Men kom igång. Och ledde den allsvenska skytteligan fram till sista omgången.
Mm. Ja, Christiansen.
Bubblare El Kabir, Djurgården.
Anders Christiansen.
Ja, jag kan väl bara hålla med. Anders Christiansen är ju en kanonvärvning. Eller om man ser till Emil Omarsson.
Mm. Ja, det, för att, där har du nog.
För den slog ju, han slog till från egentligen ingenting. Det var ju... Med tanke på Grens förra värvning från Norge.
Rik och risk.
Ja, så väntade man sig kanske inte överdrivet mycket utav den här islänningen. Men han har ju egentligen förvånat alla. Ja.
Sen om det är ju tredje gången gilt också i och med att först var det ju Malik Mané och därefter Rik och risk.
Malik.
Var det Omarsson.
Sen om vi ska dra in även lån i värvning så Sibiski.
Ja, faktiskt. Både Sibicki, men sedan får man ju... Det går ju inte att bortse från en Jono Boeri. Han har ju trots allt gått och vunnit hela skytteligan.
Mm.
Och han hade väl max gjort
det var ju väldigt
8-9
få
mål.
Det är det. Sen så en värvning för mig. En värvning är ju både lån och övergång. Alltså det är vad som är en värvning för mig.
Precis.
Så att vi bara klargör det.
Mm.
Kan vi enas om Christiansen, Sibicki och Boeri?
Och Sonko Sundberg. Mm.
Omarsson får väl komma in där någonstans också.
Ja, där har vi topp 5.
Nykomling då? Går du att bortse från Alexander Isak på det nykomling?
Ja, Jönköping södra.
Vem är det?
Östersund. Jag vill hellre ta ett lag där.
Ja, men de får ju komma in där någonstans med tanke på alla tippningar. Det var ju få som vågade tippa kvar båda lagen i allsvenskan.
Ja, alltså om man nu ska snacka nykomlingar och så vidare så... Alltså till viss del Alex Dyer, får man ändå säga.
Fast är han en nykomling?
Till viss del.
Ja, men, för jag menar, han hade ju en rätt bra roll i Östersund redan förra året.
Ja, men då spelar inte de med Allsvenskan. Nu pratar vi Allsvenskan.
Ja, det är ju en form av nykomling. Ja. Sedan får man väl se att Alexander Isak är ju kanske en ännu mer nykomling.
Ja, det är klart. Men han är ju given etta på den listan.
Sen, det går ju inte att säga något annat tyvärr.
Vad har vi mer? Paka Lagemyr.
Han kunde ju blivit årets nykomling.
Om man hade fått spela.
Ja, det är ju Lennartssons hat mot barn. Det är, ja, det är tråkigt. Men skämt åsido, vi får väl hoppas att Lennartsson släpper fram lite mer.
Sonko Sundberg är en trevlig nykomling. Gjort årets mål i Allsvenskan.
Vad hände med Sonko sen efter det? Det var ju någon som hyllade honom totalt.
Men han blev uttagen i OS. Alltså, vad mer begär du?
Och det blev även Valmir Berisha. Och det säger väl lite om den OS-truppen.
Ja, det är förvisso sant. Man har gjort årets mål i Allsvenskan. Ska ni bortse från det här? Sitta här och vara byråkrater.
Ja, det var ett jäkla mål. Men sen har han ju legat i sjukstugan ett tag också.
Ja, vidhåller fortfarande. Men han ska ju tillbaka till AIK nu. Kommer han nog få mycket speltid?
Ja, men det blir intressant att se. Han öppnade ju lite. Det var ju ganska kryptiskt svar där. Kryptiskt. Att det känns ju som att han hellre går till danska ligan skulle jag tro, än att gå till AIK, för att han petar inte Nisse, han petar inte Pärtan. Nej. Och en Sauli Wiisen, en 23 år gammal där runt, som gjort en kanonsäsong, han petar inte heller.
Intressant att se hur länge Nisse fortfarande kommer vara ett första alternativ.
Så länge det är korv i omklädningsrummet.
Ja, men en nykomling där också tänkte jag på, då har ju han Karlsson, eller vad heter han i Falkenberg?
Ja, Jesper Karlsson.
Jesper Karlsson måste ju nämnas på den listan.
Han har varit rent ut sagt otrolig för att också vara i den unga åldern, men inte för uppmärksammat.
Och ett så fruktansvärt uruselt lag också.
Ja. Ja. Kanske är det inte jättesvårt att sticka ut i ett lag som Falkenberg.
Fast samtidigt, det är klart. De har ju tre anfall per match typ. De var ju så fruktansvärt dåliga i år.
Nej, mycket fram och tillbaka skulle jag säga på dem.
Det är klart, men han, för övrigt, vi intervjuade ju Jesper Karlsson här för något avsnitt sen.
Bra svall.
Precis, han härmar ju Zlatan som han sa själv. Det finns väl något fint och grabbigt över det också.
Mm.
Men vi har väl gått igenom lite gällande nykomlingarna där. Haft ett par unga spelare. Peter Wilson kanske jag ska nämna först också innan vi går vidare. Sundsvall, gjort ett antal mål nu i slutet. Skönt namn också, Peter Wilson.
Tommy Naurino. Oh.
Han är också fin.
Ja, fast han är ingen nykomling.
Han har varit med här tag.
Han har det.
Isaksson, räknar vi han som nykomling?
Ja, det är årets värvning i så fall.
Mm. Sen har ju, det har inte varit årets värvning. Eller årets värvning kanske är stor ny, en stor sånt kanske man kan säga. Men det är för tabelläget. Nah. Det kommer in lite för sent för att...
Oh.
Årets tönt då?
Henke Larsson.
Ja, han kan faktiskt få vara med där med tanke på alla hans utspel i år och den här fegheten i den intervjun med Johan Flink, som säkert många av er redan läst, där han helt enkelt drog igen dragkedjan för munnen, slängde bort den och valde inte att ta fram fiskespöt.
Nej.
Han lät den vara på och svarade inte ens Johan Flink på hans frågor.
Pratade med någon?
Så lät det ungefär när Henrik Larsson deltog i en intervju med Johan Flink. Det är ju rent ut sagt bedrövligt.
Ja. Nummer två, Jordan Larsson i så fall.
Ja, med tanke på hans utspel mot Malmö FF. Att begär mer utav dem mot ett Gävle efter att man fyrat och krökat en vecka. Jag menar, Malmö har vunnit guld och det här att de då medvetet skulle spela för att Helsingborg skulle åka ur, det är också trams, för att Skåne behöver ju ett derby med tanke på att det är oerhört få Skånelag i Allsvenskan mot det varit en gång i tiden.
Mm.
Landskrona Boys, Trelleborg, klassiska lag, de är ju inte i närheten av Allsvenskan.
Nummer tre, Daryl Smiley.
Ja, han också.
Nordirländare som inte dricker öl, men samtidigt har han en massa röda kort. Vad fan är det om?
Ja, det är märkligt just där. Ofta kan man ju se kopplingen till hårdföra spelare och alkoholen. Vi har Tony Adams i Arsenal, en profil. Vi har väl även Roy Keane, har ju supit till det i sina dagar.
Ja, oh, Poggescoin.
Men frågan är ju om han verkligen, eller om det verkligen stämmer att han inte dricker.
Kan ju låta bra annars.
Sedan under den här punkten så är det ju alltid svårt att bortse ifrån älvbröderna. De hamnar ju någonstans i det här snacket.
Davveras och Vicke.
Exakt. Davveras och Vicke. De är med. Men det får man ju säga med Elm också, att han har ju varit och gjort bra. En fantastisk säsong.
Vi har skojat mycket om det här, men han har ju faktiskt varit magnifik i år.
Ja, kanske.
Rassa alltså.
Ja, precis.
Viktigt då.
Ja, David och...
Davve har ju varit ute i kylan, Vicky har ju spelat lite grann.
Undrar hur det är att vara... För de är ju... Det går inte ens att jämföra de tre emellan. Rassa är ju... Man vet ju att han är ju favoritsonen. Det är han som alltid har fått lite mer soppa.
Men Rasse är ju yngst.
Ja, det är
ju
lillebrorskomplexet, ja, förstås.
Men det är ju självklart hans porträttbild som hänger liksom, eller som står framför de andra två.
Ja, det är ju för att han är minst.
Men han är ju centrum. Ja, det är ju
liksom... Men sedan, det där är ju den klara teorin, men sedan vet jag inte, för att då håller ju David fast honom samtidigt som han har ju långa armar, sträcker sig fram för att ta bort Rasmus och sätter fram sin före.
Och man vet ju alltid att mellanbarnet blir ju lite speciellt. Och Vicky är ändå ganska cool. Alltså han ser ganska bra ut. Och har säkert ladies, har man ju hört ifrån en viss kalmarit som en bestämd källa på det. Men och sen har vi ju Davve, det ska ju vara lite storebror och går och skojar lite med Rasse som inte tycker om det kanske.
Jag tror ju inte att, nu är du förutfattade meningar här, men jag tror ju inte att de har den bästa humorn heller.
Antagligen inte. Det var ju nog inte David Elm som höll låda i Fulhams omklädningsrum, om man säger så.
Nej.
Nej, när Scott Parker var där så. Och vad fan heter han?
Bobby Zamora.
Det är ju inga, om vi säger så här, det är ju inga kuk- eller fingerskämt.
Exakt. Som man hört från andra omklädningsrum, så att säga.
Det är nog mycket jag skulle ta kopp. Och sen var det isterband.
Det är fint i Kalmar också.
Ja.
Bäst drickare då?
Precis, och det var ju en fråga vi slängde ut lite kort på Twitter. Där vi satte ihop tre namn som sett till årets säsong då varit ute lite i hetluften. Jakob Ankersen, det var ju som vi sa i Bärspodden 2.0 där att han ville ju lära svenskan i Blåvitt att dricka öl efter seger mot Helsingfors på bortaplan. Men även så har vi Mattias Ranegi som fick flest röster i den omröstningen. Efter att det var en inför match, va? Som han var ute och slirade lite.
Ja, det var väl inte, han var inte slirad. Det var ju en liten gala som han var på.
Det brukar låta
det låter så. Ja.
Det är en bra täckmantel.
Sedan minns jag inte vem det var jag satte på utöver det, men det var någon person till som inte fick speciellt mycket röster.
Dixon, det är ju till och med
skulle kunna vara Dixon som var med. Dixon. Eller Mobeck är ju alltid aktuell i de här sammanhangen.
Mobeck, sen har du Jamal Blackman också.
Just det, det var han jag satte. Ja. För han har ju trots allt presterat i år med bash, så att säga.
Ja, han har ju ändå kört rattfullt.
Presterat i den genren.
Ja.
Mm.
Det är ganska fint ändå.
På ett sätt kanske det är han som är den sanne vinnaren.
Alltså tittar man rent krasst på det och vem som har fått lida störst konsekvens av det och vad som har blivit laga kraft, så är det Jamal Blackman.
Och som en liten avslutning, våra tippningar, den punkten jag har sett fram mest emot.
Fan.
Efter att Ludde var så pass skrytsam i halvtidssummeringen för 2-1 medan jag och Björk hade 1-1 var, så har jag vänt på steken. 8 till mig. Det är kul med tippningar och vi kommer ju fortsätta tippa tillsammans i ett segment som vi kan presentera lite närmare i liberala punkten. I och med att den allsvenska säsongen nu når sitt slut och även så i genuin läderkula. Tack för den här säsongen.
Tack.
Tack.
Fotbollsnyheter, och återigen så är vi ju någonstans inne i silly season-tider. Även om det kanske inte dragit igång på fullaste allvar, så sker ju presentationen och övergångarna tätt som tätt. Och senast idag i förmiddags i Göteborg så blev Micke Mourinho Stare klar för BK Häcken.
Var väl inte så oväntat?
Nej, det har ju legat i luften länge, och det är väl som alla... Kanske den sämst bevarade hemligheten i svensk fotboll senaste tiden.
Ja, det får man ändå lov att säga.
Vad tycker man som göteborgare att han går till Häcken?
Ja, jag tycker väl ingenting. Jag tycker faktiskt det är ganska bra att han går till Häcken. För att då kanske Häcken kan växa så att vi får ett riktigt Göteborgsderby här. Så det är ungefär så jag ser på det.
Det är väl lite mer för AIK i så fall, ja, att man tycker att han... Att han springer runt till lite olika allsvenska klubbar och svansar.
Fast kan man tycka det, de har Norling. Det var alls snack om att han skulle gå till AIK igen. Va?
Nej, men alltså jag tycker faktiskt att det finns ingen sån någon sån rivalövergång mellan går från IFK Göteborg till Häcken. Alltså Häcken är inte ens Göteborg. Så att, nej, alltså Stare är fri och väljer klubb. Och jag tycker att det ändå kan vara skönt att man väljer då Micke Stare. För att han är ju ändå en profil så att man får lite glädje i det laget. För att det finns ju inte.
Vad tror ni om, är han rätt man för Häcken då? Han har ju ändå hoppat lite, han hoppar ju från klubb till klubb.
Ja, jag tycker att det ska bli väldigt intressant. Och främst av den anledningen att Häcken länge under hela Gerhardssons tid där har varit ett väldigt spelande lag. Ett lag som man själv uttrycker det, hellre vinner eller hellre spelar 1-1 än...
Hellre spelar 3-3 än 1-0.
Precis. Hellre oavgjort en vinst då alltså. Och nu får man ju något helt annat. En cynisk tränare som blivit anklagad för brottarfotboll och liknande. Mm. Men helt klart en profil, så att det är intressant för att Häcken har ju ett starkt lag på pappret, och känner man Stare rätt så kanske det blir ett 4-4-2 nu och mer statiskt. Så det ska ju bli kul att se vad en lite resultatmässigt klokare tränare skulle jag säga kan göra med det Häcken när det finns både ekonomi och spelarmaterial.
Vad tror ni när AIK tar Häcken hemma? Vad tror ni känslan mellan Norling och Stare?
Jag tror ju att, eller vad jag fått höra från många AIK-supportrar, det är väl att man redan inte begravt Stare. Man är ju såklart glad över det han gjort för klubben. Men han har ju någonstans aldrig varit lika stor som Norling är i AIK-kretsarna.
Han är inte den tränaren trots att han har vunnit ett SM-guld.
Precis, vilket är intressant.
Det är faktiskt väldigt intressant, för att man brukar ju bli hyllad om man gör det i AIK. Men just Stare har inte alls den statusen alltså.
Det känns som att Stare har väl kanske alltid varit en tränare som varit mer en karriärstränare än många andra tränare som går efter känslor. I och med att han började väldigt tidigt som tränare också gentemot många andra som till och med varit spelare och haft olika bakgrunder inom fotbollen, så har ju han ju egentligen nästan alltid varit en tränarfigur.
Mm.
Men det ska bli intressant. Jag skulle nog sätta en rejäl slant på att Häcken slutar över vad de gjorde i år.
Det är en jävla bett alltså.
Det är lite Thomas Wernersson tips.
Tippkungen. Ja.
Det där ska du ha, att du vågade säga det här. Det är,
Ja, det skojar man inte bort.
Nej, bettingbolagen lyssnar här. Det kan jag säga direkt efter min åtta rätt.
Har Unibet ringt den eller? Med tanke på det här betting. Alltså de här oddsen som du slänger ur dig nu, att de ska komma över den placeringen. Ja, det är imponerande.
Ja, podden har ju inte släppts än, så jag kan inte säga att de ringt ännu.
De kanske hörde dig i någon typ av imaginär värld.
Nästa vecka får vi se.
Vi återkommer.
Kan du berätta hur många samtal du har då?
Från bettingbolagen.
Ja.
Det kan jag ju inte gå ut med nu.
Nej,
det
är
ju
först nästa vecka. Nästa vecka.
Ja, det kan jag göra. Ja. Jag vågar dock inte sätta allt för mycket om att det här bet. På att jag har fler ringningar än vad Björk hade rätt i sitt tips. Men vi går väl vidare till en annan tränare kanske. Inget är klart, men det ryktas om att ett möte ska vara bokat. Och att det kan vara något som är aktuellt. Återigen, han har ju ryktats till Djurgården tidigare i karriären. Vi snackar Özcan Melkemişen.
Jävligt spännande faktiskt.
Det är väldigt tudelat här. Att vissa kanske ser att han, varför ska han till Djurgården? För andra menar på att det kanske är en bra lösning. Han är ju rätt skrikig och så.
Passar Djurgården.
Gäller ju, han vill ju ta nästa steg i sin karriär. Han vill ju, vad jag fattat så vill han inte avsluta sin karriär och träna något lag i Sverige, utan han vill ju Han vill längre bort.
Han vill ut.
Han vill ut.
Och jag tycker som så här att man ska faktiskt inte underskatta Oskar Melker Mitchells fotbollskunskaper.
Nej, för absolut.
Att han har faktiskt lett både AFC och Syrianska som inte har de starkaste ekonomin i...
Plånkan.
Ja, plånkan. Starkaste plånböckerna. Utan, och han har tagit dem till Allsvenskan. Och ändå lyckats hålla kvar Syrianska i Allsvenskan också för den delen.
Sen får man ju framförallt lägga fram det att pengamässigt så kan det vara ett bra kap att faktiskt ta honom. För Djurgården har ju inte råd att lägga ett stort lönekuvert till en tränare.
Nej, det är ju... Alltså om man nu ska titta historiskt då så har man ju haft sådan Lukic som tränare. Det fungerar ju minst sagt bra.
Mm. Jag tror ju också på Oskar Melker Mitchell. Det har ju pratats mycket om att han ska vara mer utav en motivator än taktiskt skicklig, men å andra sidan har jag ju sett och följt AFC i år i och med att jag sett en hel del av Superettan-fotbollen, och det man sett utav AFC det är ju till exempel att de fortfarande spelar en ganska spelande fotboll, och Öskan har ju under sin tid där lyckats med betydligt mer än vad en till exempel etablerad tränare som Janne Jönsson gjort i HBK, och dessutom med ett material som man plockat ihop lite från höger till vänster. Man ska ju komma ihåg att inför den här säsongen så var de ju runt 13-14 man på träningen, om inte mindre än det. Och att då kunna få ihop det här laget med väldigt, väldigt många olika kulturer, det är ju jättestarkt. Sedan blir det intressant för att ingen har ju vågat testa honom i en etablerad allsvensk klubb. Så att det är ju ett friskt och vågat val, men någonstans så tycker jag att han är värd chansen.
Han har ju förtjänat det, kan jag ju tycka. Sen är det som så här, om det här skulle skita sig så är jag väl snart hög på tillgänglig. Så.
Men sen framförallt, du nämnde motivation där, och det är väl verkligen någonting som Djurgården behöver. Kollar man på Mark Dempsey, han kommer ju in med lite attityd och motivation. Så det är nog inte så dåligt som vissa kanske tror.
Nej. Hoppas att han går. Bosse får typ pennan ur byxfickan och krita ett kontrakt.
Dra tummen i röven och bara skriv det.
En sak är ju säker i alla fall. Det är att det är en ny tränare inför våren. Klokt. Det är mitt bett.
Och då går vi kanske över till lite spelare som inte har ett kontrakt. Inte ens har en klubb i svensk fotboll.
Lite sorgligt ändå.
Ja, man ska väl inte vara sån. Vi har ju ett par spelare som vi kritat ner här som är lite mer intressanta än andra kontraktslösa spelare. Och vi kan väl börja lite kort om Alikan. Tror ni han får ett allsvenskt kontrakt inför nästa säsong?
Nej, han kommer hamna i Superettan.
Superettan.
Jag skulle också säga kort Superettan. Han vill ju stanna i Göteborgsområdet enligt vad jag har hört. Och den nivån som han håller, det är inget som imponerar på varken Stor eller Lennartsson.
Nej, det är ju så. IFK Göteborg kommer vara utsättare och mittback, men det är inte Mohamed Alikan.
Fredrik Stor, denna ytterback som en gång i tiden hyllades av Zlatan Ibrahimovic som nästa stora svenska försvarare.
Spelat fullen. Nej, dessvärre kommer inte han heller spela i super eller i allsvenskan, men
alltså, ja, kanske ändå, för ytterbackar är ändå,
ja, det är möjligt. Alltså, de har... jag kan ju gå till min egen klubb där IFK Göteborg kommer ju behöva en ytterback till nästa säsong, så det är ju i och för sig sant, Djurgården lika så.
Men det känns väl lite som så om Olof Mellberg i Brommapojkarna dumpar Stor,
då är det inte bra alltså.
Då är det kanske inte aktuellt. Vi kan väl gå vidare till Pilsner Mobeck. Daniel Mobeck, denna kille som backade in i en husvagn alltså med bilen och blåste rätt rejäl rattfylla. Vilken klubb vågar landa den här killen?
Elfsborg igen. Nej, fan, han är slut.
Han kanske ska varva ner i Norrby. Det ligger ju ändå där någonstans
Norrby,
i området.
Norrby, de har ju också gått upp. Grattis Norrby förresten.
Lite kul. Elmin Kurbegovic, jag undrar om han är kvar där. Den här Elfsborgstalangen som kom fram i samband med
Bayram. Som inte blev någonting.
Precis.
Ja, nej, och man har ju mött Norrby så att säga. Nej, så att, men grattis till dem. Men ja, det skulle vara Mobecks nya klubbadress i så fall.
Ja, slippa han och familjen flytta och nya skolor och... Ja. Arbetsplats för frugan i en ny
nya
stad.
Nya systembolag och...
Exakt. Han ska behöva hitta det. Och...
Jag vet ju vart allting står.
Ja. Google Maps skulle gå till ett annars.
Ja, det... Ja.
lite kort kanske om James Frempong som är den här profilen som var i Gais och även ÖIS. Nej, inte ÖIS, ÖSK till och med för ett antal år sedan.
ÖSK.
Och han känns ju också ganska död på den svenska marknaden.
Det är ju inte någon av de här spelarna som vi har nämnt som kanske är...
Hade vi inte Tete Bangura på den listan också?
Han finns med också. Och det är ju lite intressant med tanke på den karriärsutvecklingen han fick efter att han lämnade Gnaget efter den här enorma målsuccén.
Han kan ändå någonstans se spela i typ ett Östersund.
Inte en chans.
Nej, det är för kallt skulle jag säga.
Alltså Östersund som reserv. Med tanke på deras värvningspolicy.
Det är möjligt att man kanske...
Alltså, inte kompetensmässigt just nu, men värvningspolicy.
Om någon ska få igång honom så är det ju kanske Graham Potter med tanke på de värvningarna han funnit i engelska divisioner och liknande.
Fast han, jag har svårt att se han i en liten håla som Östersund. Alltså, det finns ingenting att hämta Östersund.
Han har varit runt en del, han var ju Mjällby till och med. Och där har du en håla.
Absolut, men Östersund, Mjällby har ju... Jag skulle säga att det är lite skillnad väder leksmässigt också.
Det är ju Blekinge nära till sightseeingen kring ryska ubåten och hela den grejen.
Jag kan ju säga att någon av de här kontraktslösa spelarna som finns på den här listan, jag är helt övertygad om att någon kommer gå till Östersund.
Ja, det är möjligt. De gillar ju att titta på kontraktslösa. Vi har ju en Valmir Berisha som också är kontraktslös.
Där har du en.
Och han var ju närmast klar, men de skulle ju få de fick ju aldrig tillstånd där från förbundet. I och med att han tydligen då hade erbjudanden från andra lag.
Mm.
Om inte han vill gå ut i Europa igen och göra ett nytt misslyckande.
Ja, nej, det känns inte som att han kommer vara så jättelyckad i syns här i vår karriär. Nej, men det är ju för att de har ju flera poster de måste ersätta nu Östersund. Så.
Precis. Lite kort om Berisha. Han har kirrat en motorcykel.
Jaha.
Enligt Instagram-kontot.
Vad är det?
Det är ju fall. Det är, undrar vad klubbarna säger om det då.
Vad är det för sort?
Det är en... jag är ju väldigt, väldigt ointresserad av fordon.
Är det en gammal hoj eller en ny så här...
Den var röd, blank och han kallade för toj som Zlatan gjorde en gång i tiden om sin bil.
Vad heter det? Sportcykel alltså?
Ja, det ser ut
en Ducati kanske.
Ja.
Känns som det, röda.
Ja, det känns sådär.
Men det är motorcyklar, jag vet att det är inte alla klubbar som uppskattar att deras spelare har det.
Det här var ju en Vespa.
Vi ringer upp honom och ser om han svarar.
Ja. Tack.
Tack.
Tack. Veckans allsvenska profil. Och den här veckan ringde vi upp ingen mindre än Gävles poängmaskin. Johan Berra Bertilsson.
Maristadssonen om jag har fått mina källor rätt.
Ja, han har ju en favoritöl som också delar det namnet som ni kommer föra.
Ja. Mm.
Intressant kille, som ni säkert känner igen vid det här laget så brukar vi ha en liten spelarvignett innan vår traditionella vignett drar igång. Där spelarna förklarar att man lyssnar på genuin läderkula. För att få en liten trevlig ingång till avsnittet. Men Berra vill inte det.
Han har principer.
Ja, det är en principfast människa.
Ja, det är väl lite fint också just att man har
ja,
principer.
Ja, men just det visar någonstans på karaktär. Att han vägrar.
Ja.
Mm.
Han tänker inte göra det här. Han visar på mod. Det här är ingen Spot Stevens kille utan han säger och gör det han tycker.
Han faller inte för grupptrycket. Han faller inte för Emil Kraft, Jakob Johansson, landslagsmännens väg. Han tar en egen väg.
Om det är lyckat till framgång, det vet jag inte. Och liksom stöta sig med en ny läderkula, men fint är det ändå.
Ja.
Ja. Så lyssna nu på den här intervjun. Det blir lite snack om polska ligan, där han huserade under en tid. Lite snack om Öland, hans säsong. Han är ju faktiskt briljerat i år och kom väldigt, väldigt högt upp i poängligan. Vilket också är starkt för att spela ett lag som Gävle som faktiskt åkte ur allsvenskan i år. Och även snack om hur det egentligen är att ta en öl med Gävle-profilen Jonas Lantto på stan. Vem kommer folk fram till? Är det Berra eller är det Lantto? Troligtvis Lantto. Här kommer intervjun.
Allt väl eller?
Ja, det är allt. Det är bra. Det var tråkigt i helgen såklart när vi trilla ur. Nu gjorde det så bra ändå så Mm. Det har varit surt, men så är det inte mycket att göra åt. Vi har legat där nere under många månader. Liksom, så där. Man visste att risken fanns där, men just när det blir så är det tråkigt.
Även om jag förstår att du är tungt med säsongen för lagets del och sådär, så briljerade du, kan man ju säga. 17 poäng totalt i år. Vad säger du om det?
Ja, precis. Nej, men det, jag har väl känt sista åren att jag har gått framåt och tagit steg för steg hela tiden. Och så på det viset har det varit roligt att visa vad man kan och fått fram mina spetskvaliteter som är och göra mål och vara delaktig framåt. Liksom. Så på det viset så känns det roligt.
Varför tror du att det gått så bra framåt hela tiden?
Jag vet inte, det är svårt att säga sådär, men det har haft ett stort förtroende och fått kontinuitet i min träning, hållit mig frisk och spelat alla 30 matcher två säsonger på raken, så det, man har växt mer och mer. Så det, nej, men så det har känts bra. Det är mycket många små grejer som gör att det lossnar och sådär.
I och med att du kom på tredje plats där i poängligan, vilket är jäkligt starkt måste jag säga i Gävle då liksom som åkte ur och sådär. Kan du tänka dig att lira i Superettan nästa år?
Ja, klart man kan tänka sig det. Det kan jag, men däremot ska jag se om mitt hus här och se vilka möjligheter jag har. Så där jag siktar ju på komma till något så bra som möjligt.
Du har ju varit ute i Europa innan där i polska ligan. Känner du att du vill komma ut igen på ett nytt äventyr någon gång? Igen?
Ja, det kan jag absolut tänka mig. Sen ska det vara. Känns allt bra och fotbollen och allt runt omkring, att jag tror på att det kommer bli bra. Då spelar det ingen roll vilket land eller vilken stad jag bor i. Jag är väldigt öppen sådär.
Finns det erbjudanden idag på bordet från utlandet?
Det ska låta vara osagt faktiskt. Det är så tätt inpå. Däremot vet jag att det finns intresse och att det kommer väl klarna mer och mer här längre fram. Men att det är ett stort intresse, det har jag förstått sen.
Hur var det förresten att lida i polska ligan? Det är ju inte allt för många svenskar som har varit där.
Nej, precis. Det var annorlunda, men jäkligt roligt. Det var en grym erfarenhet tycker jag. Jag lärde mig mycket. Sen hade jag lite otur. Men jag skadade mig det första jag gjorde. Så jag var borta första 4 veckorna av tävlingssäsongen. Och sen gick det tungt och vi åkte ur och säsongen blev kort då. Men nej, en jättebra erfarenhet, bra liga och många bra spelare och själva atmosfären runt fotbollen och runt matcherna var stor.
Jag har förstått att Jonas Lantto är ju lite av en kultspelare i Gävle och omtyckt i staden. Hur stor är han egentligen bland folket på plats och sådär?
Jo, men det är klart att han är stor. Han är ju väldigt förknippad med Gävle IF och är väldigt omtyckt av allt och alla, både i klubben och utanför med, det märks. Så det förstår jag, det är en toppen kille.
Varför tror du att han blivit en sån klubbikon?
Man har ju varit, han har spelat här väldigt länge och gjort det bra hela tiden och sen har han är så liten och har en fin spelstil så där, och jag tror att många gillar det.
Då får du stå i skymundan om du och Lantto skulle gå ut och ta en öl ifall folk kommer fram, eller?
Ja, det tror jag. Jag brukar inte vara ute så mycket eller vara mest hemma eller så, men det skulle det vara, det tror jag. Och det har inga problem med heller, så.
Nej.
Det är bra.
Och en avslutande fråga som vi ställer till alla spelare. Vilken är din favoritöl?
Favoritöl?
Ja.
Ja, då skulle jag säga Mariestad. Det är hemtrakten.
Mm. Ja, just det. Ja, man ska välja det lokala som Texas Johansson sa också.
Ja, jajamän. Och den kör jag på med.
Liberala punkten. Och här kan ju allt hända.
Jäklar, det här idag har vi en riktigt riktigt varm potät.
Ja, vi pratade om fjällräven förra veckan och där har vi någonstans ihop med fjällräven också, skulle jag tro.
Ja, det är bedrövligt. Jag kommer till skolan och sätter mig bland er två. Ni sitter och käkar. Varpå jag kollar på Ludvigs matlåda och din då, Persens matlåda. Det skiljer sig ju lite om man liksom så här, en bra matlåda, en dålig matlåda. Vi kan väl gå rakt in att Ludvig sitter alltså och han ska äta, han håller på att äta vad som ser ut som köttbullar men som faktiskt inte är köttbullar, utan det är veganskt skit.
Du vet ens vad det är?
Vegoluddar.
Vegobullar.
Nej, det var ju en falafel.
Falafel, ja.
Det också.
Vi får ju tänka på att jag bor i orten. Alltså.
Men det var någonting i alla fall som när jag såg att det här är inte bra.
Det känns fel.
Inte nog med det, jag har köpt en rosa mobil också så ni kan gissa på vart.
Ja, men det köper jag. Det tycker jag är snygg ändå. Men, och sen också, det var ju inte bara falafeln det var fel på. Det var ju något vid sidan om där som du åt också.
Du menar mina kolhydrater till maten?
Ja, kan du beskriva lite? Vad...
Nej, det var ju bulgur.
Ja.
Herregud.
Det är ju, man blir mörkrädd.
Vi har en grabb alltså som tidigare i podcastkarriären snackade mot träning för fet mat, kebab och liknande. Men har vänt kappan efter, är det en vind? Har du fått en vindpust i ryggen?
Jag vill nog säga som så här, att så sent som igår käkade jag kebab och så sent som i lördag käkade jag sushi.
Kommer aldrig rädda dig ur den här situationen som du har satt i. Det tog ett år för dig att bli södertönsk.
Exakt. Ja. Det är epitetet som man gärna inte svänger sig med offentligt.
Nej, jag har aldrig förstått
det. Det är jättebra med vegomat för att det är billigt och liksom bra för miljön.
Men herregud.
Jag tycker det är fasoner. Vi har ätit kött så långt bak jag kan minnas. Och varför ska man då ändra på det?
Ett fungerande koncept.
Mm.
Jag vill nog säga att veganskt.
Jag vet inte vad vi ska...
Men det kommer sluta med att du kommer gå till paradiset och handla din mat. Gå där närodlat och röra dina bönor.
Fast bönor är det inte heller något fel på faktiskt. Det beror på vad det är för bönor. Men är det vita bönor så är det inget fel på. Det går ju att äta. Det är ganska bra till frukost också.
Ja, du hör.
Ja, exakt. Ni hör där ute vad det är som håller på att hända i Lärdkula-studion.
Snart kommer det ju säkert bli också så att vi kommer sitta på hirschen. Ta en öl.
Och jag har näs.
Då kommer du kuka ur och be om en...
Och nu skriker du också.
Vänta nu. Det var inte jag som tog en fanbild utanför fjällräven.
Nej, det var du som tog den och tvingade bort mig att ställa mig där.
Det var ju du som ville vara med och posera på det fotot.
Ja, herregud.
Under fjällrävenflaskan vid, flaskan var det inte, flaggan, vid Kungsgatan.
Vegomaten får dig att svamla. Nej, det var en pinsam del av mitt liv. Jag försöker radera bilden, jag försöker få den bort ur etan, men den ligger kvar där någonstans.
Kanske slängs upp på ett medium nära dig.
Ja, det hoppas jag verkligen inte.
Men när vi ändå pratar om vad man ska äta och inte äta, då kan du inte berätta om din lilla incident som du hade för 2-3 år sedan. Du skrev en skön liten... Var det en debattinlägg eller var det en...
Debattartikel om jag inte missminner mig.
Ja, det är väl dags att en kanske trädde fram i podden nu när vi snackar lite vegetariskt. Det var ju så att någonstans där 2-3 på gymnasiet för några år sedan där Så i samband med den här debatten kört fria måndagar. Och jag är emot det konceptet till skillnad från Ludde här då.
Du har ju kört fri måndag idag. Så,
så tycker jag väl någonstans att man ska kunna få välja i skolköket. Klart man ska kunna få välja om man vill äta en köttbullar istället för vegoköttbullar till exempel i det här fallet då.
Det var, kan vi börja med att bara reda ut begreppen egentligen? Falafel, så tack.
Ja, förlåt falafel. I vilket fall så tänkte jag att jag skriver ihop en liten debattartikel. Men när man då sitter där vid skrivbordet och skriver så känner man att jag kanske ska vrida lite där. Jag kanske ska svänga ihop lite där för att få det att låta lite mer. Det ska skrika lite mer, det ska provocera lite mer. Och sedan blev det ju någonstans ett resultat som slängdes upp på vår lilla blogghemsida i skolprojektet då förstås. Men även en politiksida, för jag vill ju dra det här vidare. Jag vill ju se vad det jag skrev skulle kunna åstadkomma. Och det blev till slut 8000 delningar på Facebook. Människor med tatueringar i ansiktet hotade mig via både min privata mail, som inte många känner till kanske, men även via Messenger.
Sådana med näsringar också, det ska vi inte glömma. Och fjällräddväskor.
Precis.
Du har ändå en anledning till att hata på sådana med fjällräven.
Ja, i och med att jag blivit hotad av dem. För en krönika. Folk gjorde sig roliga över mitt namn på Twitter, Flashback, bloggar, överallt.
Fick du något medhåll då?
Ja, jag fick väl lite medhåll. Men många såg väl mestadels svart när jag vilt svingade mot att man skulle både äta björn och häst. Och någonstans där.
Finns det fortfarande att läsa?
Klart den finns att läsa. Det är sök på Sebastian Persson så finns det förstås kött under som sökresultat på Google. Men jag måste säga att jag älskar någonstans fyndigheten i många av de här, om man får kalla det för hatare. Där det var någon kille som skrev då att vad rasar Sebastian Persson härnäst mot? Är det den minskade populationen av brunbjörn? Och att man någonstans gick så hårt att man trodde att det här var fullständigt allvar, det är genomgripande i krönikan. Men det är väl lite kul att se, svingar ni i något ämne som ni tycker är roligt och tyck till och vrid lite på meningarna och se vad ni kan åstadkomma. Kanske blir det en köttkrönika och ett par hot på det. Men det är väl också lite humor i vardagen.
Ja, det är riktigt. Jag grät nästan när jag läste det här. Det var fint.
Men för att lämna köttet och Luddes vegetabiliska åsikter för en kort stund så kan vi berätta att Allsvenskan är som sagt slut. Det har bommat igen för den här säsongen. Och vi fortsätter delvis med veckans svenska fotboll men kommer även tippa stryket tillsammans.
Det kommer det göra och det kommer bli varmt här och det kommer bli lite småhetsigt. Det kan jag nästan utlova.
Precis, så det blir ett kort segment för er där vi redovisar våra tipp. Och vi kan väl säga att vi kommer tippa under 50-lappen för att göra det på genuint vis.
Mm. Vill ni vara med och tipsa så är det bara tipsa och sen visa upp kupongen på Twitter.
Precis, vi kommer även också återuppta veckans svenskprotokollet som vi hade ett par månader tillbaka.
Men det kommer inte bli som det var i inledningsvis när alla skulle spela i landslaget.
Men när vi lyckades pricka Jakob Johansson. Utan det blir lite mer att kanske man
vänder sig mot Nagoya Grampus.
Precis, streamar japanska ligan.
Vi kommer se en liga, vi kommer grotta ner oss i en liga här. Till exempel då japanska ligan, för övrigt en ganska fin liga. Finns på FIFA numera. Och prata lite om den och Ludvig Öhman och Simovic matcher.
Podden fortsätter, men med en gnutta mer internationell fotboll.
Yes.
Tack.
Tack.